Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Alltså, jag är ett vrak just nu. My god. Alltså, herregud, jag är liksom inte mig själv. Jag är inte människa. Jag är helt, det är som att jag typ fortfarande är full från igår.
Ja, och jag, men det är inte så konstigt för att den här roliga födelsedagsmiddagen vi hade för pappa Vladde spårade väl ur lite grann kan man säga.
Ja, men på ett helt otroligt sätt. Jag tror aldrig jag har varit med om något. Alltså något som har gått från 0 till 100. Jag älskar ju 0 till 100 alltid. Men det här var faktiskt, det var faktiskt extremt. Jag skrattade så mycket. Såg du i vår WhatsApp-grupp precis nu att Julia skrev från backen: ta med resorb.
Åh herregud, jag stackars Julia.
Ah,
nej, men hon,
shit,
hon var inte så här övertaggad i morse när hon gick upp och skulle ha skidlektion.
Nej, jag fattar det. Alltså jag hade aldrig kunnat gå upp och ställa mig på ett par skidor idag på morgonen. Alltså det var, det är, men det kanske, de kanske har annan alkohol här så att man blir mera påverkad.
Ja,
det,
men
kan ju vara sådär i vissa länder.
Men då glömmer du ju bort också att jag, Julia, Patrik, David och Vlade, vi gick ju vidare eftermiddag.
Ja. Nej, det glömmer jag absolut inte bort. Jag gick ju hem först av alla som vanligt. Fullast av alla som vanligt. Gick hem med barnen. Det får man ju inte säga i svenska medier. Men så full var jag såklart inte.
Nej.
Alltså gud, vi var ju inte alls.
Det var ju middag. Men det var ju, det blev, alltså när han gick runt med den här tunnan och hällde ner, vad heter det?
Limoncello i halsen på, ja. Rakt ner i halsen, ja. Alltså, men och du vet, grejen är att barnen tyckte ju att det var kul. De dansade, de sprang runt med de här de här tomteblossen. Alltså jag tänkte verkligen på det så här, att det finns så många människor i Sverige som är så extremt liksom principfasta när det kommer till att så här, man får inte bli full med barn. Jag fattar verkligen inte det, för vet du, det måste handla om att de människorna som tycker det, det måste ju vara människor som blir antingen bittra, aggressiva eller typ så här raglar runt och bara börjar så här prata med barn, du vet. Ja. Jag fattar inte det, för att så jävla roligt som våra barn hade igår när vi alla bara så här drack och dansade och stod på bordet.
Ja, Rambo satt på mina axlar och tyckte det var så här skitkul. Men jag tror att vi har ju, alltså i Sverige så har vi ju en etablerad alkoholkultur som är vi har liksom inget
som är pisstråkigt.
Ja, men den är ju baserad på att antingen våran inställning generellt till alkohol är att det bara handlar om att bli jävligt full och det skapar massa problem. Alltså vi har ju inget så här, det finns inget utrymme för att dricka liksom med måtta eller dricka till vin med maten, utan inställningen är ju ofta att alkohol är väldigt väldigt problematiskt, och det kan det ju vara såklart. Men det finns ju.
Det är ju upp till var och en, det är ju upp till oss att se till att det inte blir någon så här dålig stämning eller intriger eller att någon börjar bråka eller att någon börjar liksom ragla, ramla runt och sådär. Men jag måste i alla fall berätta om den här kvällen från början till slut så snabbt jag bara kan, för att den var så jävla absurd. Vi kommer till en restaurang där min pappa hade förbokat allting, all mat. Och han älskar ju att hålla på så här, förbeställa en hel var det spädgris som skulle liksom grillas.
Okay.
Ja, en hel liten gullig
ostron,
liksom,
och det var ju väldigt
ja, det var liksom, det var verkligen Greta Gris som kom på ett fat. För att vi kommer dit och är ju alla är ju väl liksom på glatt humör. Vi hade haft en fantastisk skiddag där alla verkligen hade fått åka ordentligt och solen stråla och vi gled över till Zermatt. Och det var bara så här, det var
vi käkade ju lunch på Ullas.
Ja, som är magiskt. Jävla, jävla härligt. Och god mat. Så att alla kom ju verkligen dit med en så här superinställning. Och du vet, det var bara så här glatt humör och härligt. Och vi började liksom äta. Och det är en ganska liten restaurang som är fullsatt. Och sen så plötsligt så kommer han in med den här grisen. Och den här grisen, vilket vi inte visste om i alla fall, kanske att pappa visste det, det vet jag inte. Men det gör de ju en så här ceremoni av när de kommer in. Så som det är när någon så här high roller drar in ett gäng magnumdompor på Sturekompaniet. Då är det ju liksom, det är brudar och det är pådrag och det är Star Wars musik, eller om de kanske sist jag var med om det här så körde de ju Baby Shark. Det var ju så jävla roligt när alla de här ungdomarna bara, oh my god, vilken bra låt, Baby Shark, och jag bara, nej, fan vad jag är trött på den här. Men i alla fall, och då så kommer de in med den här grisen till, varför minns du ens vad de hade för låt?
Men hade de inte, var det inte, nej men gud, det var väl någon sån här Rod Stewart eller någon sån där, han körde ju den hela tiden så här. Gud, vilken låt var det? Nej men det var ju,
ja men det var någon sån här dunderlåt och bara tryckt,
men det var någon sån här 80-tals sån här hit typ liksom.
Ja, tryckt ner sån här sprutande tjocka, vad heter det, tomteblås, det är sån här som sprut, vad heter, vad kallar
ja,
man
dem? Tomteblås eller isfacklor, va? Men
ja, kanske det heter så här feta i den där jävla grisen och kommer in, så, nej, först släcker de ner hela restaurangen. Det var ju så jävla kul. Man bara, oj, nu gick en propp. Sen bara kommer servitörerna ut med stora silverfat som de liksom bär tillsammans, tre stora starka karar, för att de typ inte kan bära den här grisen. Och så till den här musiken och så de här facklorna och alla bara börjar sjunga och dansa. Ja. Och det blir en
men
riktig
så här, hela restaurangen
jävla gris.
Bara. Och där alltså, är grisen liksom. Det var...
Men det är så här, Kanarieöarna grisfest, släng dig i väggen. Ja. Det här, nu snackar vi grisfest på riktigt alltså. Så ställer de ner den och tänder upp och så dämpar lite musiken. Och vi bara, alltså så jävla chockade. Det var hela huvudet, det var liksom benen med liksom hela naglarna eller klorna. Det bara låg så här, allting på det här fatet. Det var så brutalt.
Ja, det var
så liksom, detta skulle aldrig någonsin hända i Sverige någonstans, någonsin upplägg.
Ja, det var det.
Och vi bara, alla så svinhungriga, vi har inte käkat på så många timmar, kastas över den här grisen. Och det var ju så gott.
Det var så jävla köttet, gott alltså.
Det var så mört, det bara smälte i munnen där. Och vi bara vräker i oss den här jävla grisen utan tillbehör, ingen sås, ingen potatis, ingenting. Vi bara vräk, alltså som att det vore så här medeltiden, ja. Eller som att vi var så här vikingar som precis har kommit tillbaka från en så här korståg och inte ätit på en vecka, liksom börjar så här, du vet, med händer bara börjar slita den här grisen.
Ja, det var helt sjukt.
Ja, och sen så, du vet, när de började komma in med lite så här röstad potatis och lite såser, då var vi dygnet, då satt vi alla med så här uppknäppta brallor och bara bärs.
Ja, det var verkligen så.
Åh, fy fan, och vi drack, och det var rödvin och det var champagne och det var limoncello och drinkar, och alltså det var
ja,
så jävla mix av allting.
Ja, så tog han ju in den här stek Ace of Space stekskumpan där, en sån här guldflaska.
Guld champagne. Ja, visst alltså. Och sen så blev det ju bara sånt jävla röj. Och det slutade ju med att vi lyckades ju få hela restaurangen att stå på stolar och bord och dansa och sjunga. Och Julia tog över DJ-båset och bara började spela så här Madonna, Like a Prayer, och händerna upp i luften.
Med September, eller Petra Marklund-låten.
Alltså, det var så jävla roligt. Vilken kväll, alltså.
Och sen bara så här, 11 typ. Jaha, tack för ikväll. Så bara packade vi ihop det.
Jag tar barnen.
Ja, då bara in med ungarna. Och så åkte ni till hotellet, och vi skulle ju ge, för då var ju alltså kusin Patrik då, som tillhör lite yngre liksom, han är ju taggad på att göra grejer, och Julia är ju lätt att trigga igång, för hon är ju liksom hon blir ju så taggad själv, så att då skulle ju de bara och då när de kommer in, då ska ju de hitta en fest till varje pris liksom. Så jag och Vlad och David skulle ju liksom trampa med dem där. Men du vet, det var ingenting öppet, ingenting. Till slut hittade vi någon liten sån här bakgata. Man gick ner mellan några gränder och ner i en källare. Och där var det liksom öppet till två. Och det satt ju bara några snorungar där liksom.
Jag var så jävla klar. Vilka var det som åkte? Det var jag, Alex och Kattis åkte tillbaka.
Ja, och pojkarna.
Med barnen. Och jag gick och la med Rambo. Och det gick ju såklart.
Och sen kunde inte vi få någon, alltså sen fanns det ju ingen taxi eller någonting, så vi fick ju, alltså du vet som man gjorde när man var på sådana skidresor förr i tiden och man skulle ta sig hem.
Nej, men det gick inte hem.
Vi gick hem.
Nej.
Trampade hela, alltså då, och då var vi ju nere i andra sidan byn, du vet, på det där. Så jag sa ju det till Julla, jag bara, men alltså nu måste vi, du är medveten om att vi ska gå hem också. Ja, just det, ja det var ju inte så kul då liksom, trampa. Hon var ju barbent också liksom.
Ja. Men ni kunde inte lyfta, eller?
Nej. Men alltså, det åkte förbi en bil som var full med folk och liksom... Nej, det var ingenting som gick. Och på vägen så ansluter det liksom någon gatuhund. Och den går med oss hela vägen så här. Och vi går och sjunger på den här Hakuna Matana, du vet den här. Och sen när vi kommer fram, då har Vladde fått lite feeling, så han tar med sig den här vildhunden in i hotellet här. Alltså det är ett så här femstjärnigt lyxhotell, Grand Hotel, helt nybyggt där. Så han Patrik bara filmar honom när han liksom så här, han tycker så synd om den här hunden, så bara, den får komma upp och sova. Så jag vet fortfarande inte om den hunden är kvar på hotellet.
Åh, herregud.
Det är jävligt sjukt. Ja.
Nej, precis, för att pappa och Ringo var ju de enda som inte kom till frukosten.
Så att, men helt otroligt alltså. Vad kan vi mer säga om den här platsen då, Kärvinja? Vad tycker vi?
Jo, men alltså, det är en mysig alpby.
Ja.
Jag är väl lite så här, alltså jag är lite bortskämd med Alperna. Jag har ju varit så mycket i Alperna hela mitt liv. Så jag tycker nog inte att den håller kraven för att jag skulle åka tillbaka.
Nej.
Jag tycker att skidåkningen är, den är väldigt lam. Liksom. Det är väldigt platt. Det är nästan bara väldigt, väldigt lätta backar. Och det är ju såklart jättebra i det här sammanhanget som vi är i nu. Ja. Med tanke på att vi har Falke och Julia. Men alltså, till och med Ringo Rambo tycker ju att det är för lätt.
Ja.
Alltså för det blir tråkigt. Liksom. Man vill ju ha lite utmanande. Ja. Och det var ju därför vi stack över till Zermatt igår också, för att vi tänkte att vi kanske skulle hitta lite så här schyssta röda svarta backar där, men det gjorde vi inte heller. Zermatt var ju minst, alltså det var ju precis lika platt och tråkigt som det här, så att jag skulle säga att det här är ett perfekt ställe, precis som Sälen och Idre och Åre, att det är så här, det är perfekt att åka hit som barnfamilj om man vill ha liksom nice, mysig, lätt skidåkning, fantastiska ställen i backen, råmysigt, god mat och alltså det är väldigt, väldigt stämningsfullt här. Men sen också så här, alltså praktiskt sett så tycker jag, alltså du kom ihåg för, vad var det, 2-3 år sedan när vi var i Val Thorens, då var det ju så här, man gick upp, man käkade frukost, man tog ett steg ut genom huvudentrén och då stod man i backen.
Och bara gled ner här till liften.
Ja, och då var vi ändå så här mitt. Ja. Så att jag tycker liksom att det finns väldigt många alporter som är uppbyggda på ett mycket smartare sätt vad gäller logistik. Här tycker jag att det är mer så här, det är utspritt och det är inte riktigt, alltså du vet när vi skulle, ja men du var ju för fan med när vi skulle ta oss över till Zermatt igår. Vi åkte ju mycket mera lift än vad vi åkte.
Ja, vi gjorde det. Det var verkligen. Alltså jag håller med i allt det du säger. Jag hade rätt så höga förväntningar, men det är också, vi har ju pratat om att åka hit nu i så här 2-3 år och så har vi inte kunnat åka på grund av covid och allt.
Corona.
Så att när man var ju kanske lite väl så här övertaggad för att och komma hit, men det är ju helt underbart här, så strålande solsken och vi har ju liksom, och maten där på Ullas har ju varit helt, alltså vi har ju suttit där varje dag.
Mat.
Och idag blir det ju after ski.
Jag fattar inte, jag ska palla det.
Jag är jävligt nyfiken på det där iglo också som många snackar om.
Ja just det, vi ska ju dit och käka också, precis.
Ja, försöka ta sig dit alltså. Men annars så är det kul vecka. Vi kör väl igång.
Allting är helt perfekt. Alla är på topphumör, alla är glada, alla har rätt inställning.
Och kul att Julan är med också. Jag tyckte att hon tog ett jävligt bra grepp igår när alla runt bordet, när hon föreslog att alla skulle berätta ett roligt minne runt Vladde. Det var jäkligt kul.
Ja. Jättekul.
Ja, det var otroligt.
Det var väldigt, väldigt bra gjort, för att det blir ju alltid så där när man sätter sig till bords på en restaurang så ska ju ungarna ta upp sina liksom, telefoner direkt och sitta. Och då är man ju så här, man vill inte att de ska sitta med telefonerna, men man ska ändå sätta dem liksom separat på nocken någonstans och förvänta sig att de ska sitta där som perfekta små så här, franska ungar och bara sitta och lyssna och följa med i konversationen. Och det är ju inte riktigt så vi uppfostrar våra barn, och det är väl knappt någon som gör det i Sverige. Vi har inte den liksom kulturen att vi förväntar oss att barn ska sitta med raka ryggar, perfekta rosetter och bara se söta ut och hålla käften och bara gilla läget. Barn är barn. Så det var väldigt, väldigt bra att hon faktiskt drog igång någonting som engagerade dem också. Så att då kunde vi i alla fall beta av så här, första timmen på middagen satt vi alla, och sen så drog ju musiken igång. Så att de kollade ju inte på sig, men annars så är det är ju liksom det man måste göra. Man måste anstränga sig lite och faktiskt så här, prata och engagera barnen, om man nu inte ska tillåta dem att sitta med sina telefoner. Jag tycker verkligen det.
Ja, man måste. Det kräver ett enormt engagemang för att motarbeta det där liksom mobilgrejen, alltså, eller skärmtiden.
Men sen kan jag också tycka så här, om de åker skidor från liksom när vi backen, typ 9:30 var vi backen igår, till att liften stänger, så tycker inte jag att det är någonting, alltså något fel i att de sen när man kommer tillbaka ligger med sina telefoner. Nej. Eller att de har dem. Det är det ju faktiskt inte.
Nej, det är det förvisso inte, men det blir ju också så här, alltså nu tyckte jag att det blev väldigt bra igår när vi engagerade dem och de blev lite inkluderade i samtalet och de fick berätta saker och vi lyssnade på dem och de lyssnade på oss. Det var ju Det tyckte jag var väldigt mysigt och bra.
Men, verkligen. Jag håller verkligen med. Mm. Okej, ska vi köra igång med första frågan? Perfekt. Hej! Ni håller samma kvalitet år efter år. Keep up the good work. Katrin, du är bäst. Jaha, inte du?
Nej, det är du som är.
Det är bara jag som
är. Du är bäst,
Ja.
Kul.
Jag är 36 år gammal, har två barn under 14 år, vecka. Vad betyder det?
Varannan vecka.
Singel sedan 3 år tillbaka. Jag är jurist, har ett eget bolag, bor och verkar i en mindre stad i södra Sverige. Jag dejtar en hel del och har ett aktivt liv med resor, tack vare friheten man har som företagare. Jag jobbar med avtalsjuridik och mina kunder är främst större företag i staden där jag bor. En ägare till ett av företagen har det senaste året börjat kontakta mig allt mer ofta utanför kontorstid och av andra anledningar än jobb. Han är 10 år äldre, gift och har 3 barn i samma ålder. Han ringer och pratar i timmar 2-3 gånger varje dag. Men vad fan gör de inget annat än att prata telefon?
Jävlar, ja. Det är mycket alltså.
Han ringer och pratar i timmar 2-3 gånger varje dag. Okej. Han pratar om resor och utflykter vi ska göra. Han kommer med fler ärenden hans företag behöver hjälp med så att vi ska träffas oftare. Ibland har vi träffats 4-5 kvällar per vecka på hans kontor. Ofta sena kvällar. Samtalen handlar väldigt lite om jobb och mer om vanliga diskussionsämnen, typ barn, livet och vänner. Vi kommer väldigt bra överens och har kul tillsammans. Vi har inte gjort något än. Han har nu meddelat att han vill att jag ska vara hans älskarinna. Gud, vilket intressant meddelande att få, tänker jag. Det låter som att det är så här 100 år sedan.
Ja.
Fucking älskarinna! Allt ska vara hemligt för frun. Något jag betvivlar lyckas, ni vet, i en liten stad. Jag tycker att han är otroligt snygg och trevlig. Men han är gift. Jag är ytligt bekant med hans fru då staden är liten och företagsvärlden ännu mindre. Och jag känner att detta inte är okej. Men visst finns det ett intresse från min sida. Vad är grejen med gifta män? Är detta ett vanligt upplägg? Att man har älskarinna på sidan av sitt äktenskap? Söker han en ny tjej eller ska man bara ha mig för tillfället? Hur tänker män? Hjälp. Ja. Vad säger du?
Hur tänker män? Nej, men jag tänker väl att, alltså spontant tänker jag att han trampar i det här, att han har kört fast i sin relation, men att de håller ihop för familj och barn och ekonomi och logistik och allt det där. Och då har han ju två val, att antingen så här introducera ett nytt take till sin nuvarande hustru och säga att du, de här sakerna fungerar väldigt bra i den här relationen, men det som fungerar mindre bra är passion, spänning och sex och kärlekslivet. Vad kan vi göra åt det? Eller som han nu verkar vara inne på, att inte informera henne om sina planer utan att aktivt börja då leva ett dubbelliv, så att säga.
Ja, men alltså så här, förlåt, jag gick in i badrummet nu. Jag hör att det bara ekar här, men jag måste kissa. Hur tänker män? Det är ju klart att han inte, alltså han kommer ju inte må dåligt av att ha henne som älskarinna. Alltså så här, vad heter det? Han kommer inte ha några skuldkänslor på grund av det, om det är det hon undrar över.
Nej, men jag tror att hon undrar väl rent, alltså hon undrar väl om det är vanligt och hur man ska förhålla sig till det. Eller, alltså jag menar, man kan ju vara så här, alltså det finns väl, det är väl väldigt tabubelagt, antar jag. Alltså det känns ju som att utomlands eller i andra del så är det så här, alltså rika, framgångsrika män, de har sin fru som är mamma till barnen, sen har de sin älskarinna och sen har de sin flickvän. Alltså att de har liksom 3 olika typ, du vet, som de laborerar med. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men man vill ju inte bli indragen i någon slags så här... Alltså jag tror, hon som skriver brevet, hon ska ju i varje fall i största möjliga mån undvika att bli indragen i någon infekterad konflikt som kan uppstå då med... Och det, för det är ju för fan vad jobbigt, tänker jag.
Ja, alltså sen tänker jag också så här, så som hon beskriver den här hela situationen, så mycket tid som han lägger på henne. Alltså, de ses... Vad skrev hon? Så här, 4-5 kvällar i veckan. Mm. De pratar i telefon flera timmar, 2 gånger om dagen. Alltså han verkar ju inte superintresserad av att spendera jättemycket tid med sin fru.
Nej, men verkligen inte.
Jag tror att de skulle ju... Alltså om hon känner att det är okej och ha en sån här typ av relation med honom, så hon ska ju inte sitta och känna att hon har något ansvar
eller någon skyldighet med, alltså, jämtemot.
Nej,
det är ju
precis.
Det är på hans ansvar.
Ja, precis, men däremot så tror jag att hon kanske ska känna efter lite och tänka till så här, vill hon någonting med honom? Eftersom de bor i en liten stad, och det kommer ju sluta i ett drama förr eller senare, det är jag nästan säker på.
Ja, och då blir det, alltså, hon måste ju vara beredd på konsekvenserna. Alltså det jag tänker spontant, det är ju att hon måste försöka få lite klarhet i den här frun, alltså vad hon står i frågan. Är hon lika trött på honom som han är på henne? Har de bara en sån här tyst, du vet så här, vad är man säger, någon sån här tyst överenskommelse att då blir ju utgångsläget, alltså jag tycker nästan det är mer avgörande att få klarhet i liksom vad frugan står i här och hur hon eventuellt skulle reagera. För att om hon reagerar med chock och ilska och vill liksom ta ut massa aggressioner både på honom och henne och förstöra livet för henne för att hon anser att hon har liksom gått på hans man, eller om det skulle uppdagas eller så, va? Men om det är så att de nästan bara håller ihop och båda två är väldigt medvetna om att det är väldigt så här, dåligt och de håller ihop för barnens skull. Så att det är ju nästan att hon skulle ställa kanske lite mer krav på honom, att om vi ska börja umgås så måste jag veta vad din fru, inte för att jag har några skyldigheter mot henne, utan jag vill vara beredd på, och jag vill förstå och vara beredd på konsekvenserna av om det här på ett eller annat sätt skulle uppdagas. För det säger ju alla, bara, ingen kommer veta, vi kommer vara så diskreta. Men sen så här, när han har pratat fem timmar om dagen till slut, alltså, tjejer är ju inte dumma, de fattar ju, de känner ju doften av...
Ja. Det kommer komma fram till henne förr eller senare. Och då är det väl lite småjobbigt om man bor i en liten stad, tänker jag. Så att man vill ju inte att hela hennes liv ska påverkas av liksom ett eventuellt dramatiskt slut på det här. Mm. Att kunder och företag ska vända.
Det är jobbigt. Och hon liksom, har ju barn själv som hon ska liksom... Det blir jättejobbigt. I den bästa världen så borde hon ju säga till honom att om det är det här du vill så måste du du måste nästan flagga, alltså antingen så får han ju säga, i den bästa världen skulle han ju säga till sin fru så här, vi har en underbar familj, vi har barnen, allting flyter på, vi låter det vara som det var, men vi kan båda liksom träffa andra under diskreta former vid sidan av det här familjelivet, för det här familjelivet är ju fram till den dagen barnen kan klara sig själva. Det är ju liksom någonstans lite utgångsläget. Hur gamla var de här ungarna han hade? De var väl jämngamla?
Under 14, skrev hon.
Ja, exakt. Så det är väl kanske 5 år till. Och sen har ju de flygit ut. Och då kan ju de... Det är väl det alla tänker. Liksom, någonstans så är det väl så att om man har barn ihop och man känner när barnen har flyttat hemifrån att man inte liksom... Du vet, oj, vad vi har lite gemensamt. Alltså, vi hade barnen ihop, nu har vi ingenting ihop. Mm. Alltså, då går folk skilda vägar då? Eller vad fan gör man liksom?
Jo, men det är väl då de går skilda vägar, tänker jag.
Ja, jag tänker också det. Alltså, det känns ju lite som en standard, lite så här mallen för hur saker och ting fungerar. Man biter ihop tills barnen klarar sig själva och sen bara, okej, vill jag vara med den här gubbstrutten nu eller vill jag liksom leva livet? Liksom. Så att, jag menar, det är ju de 5 åren han har kvar liksom för att liksom hålla ihop familjen. Mm. Så att jag tycker väl...
Ja, alltså alternativet är väl om hon inte kan stå emot och inleda en relation med honom så får hon väl göra det. Och sen... Alltså med tiden så kommer ju saker och ting att förändras och förmodligen så kommer han att liksom behöva ställas inför ett val så småningom och då får man väl kanske ta det liksom då. Men det enda, alltså det viktiga jag känner just i den här specifika situationen, det är ju det här med att det är en liten stad, så att inte hon ska bara så här förstöra hela sitt liv för att nej. Hon inte kan liksom hålla tillbaka lite så här passion.
Ja, nej, absolut inte. Och jag tycker vi kan gå in på en fråga. Det finns en lite kortare fråga. Alltså jag tror sista frågan du fick. Om du kollar den.
Yes.
Hur man är otrogen, tror jag det var.
Ja. Jag och min man har varit ett par i 3 år och har ett barn på 1,5 år. Vi båda är 30-årsåldern. Han har aldrig tagit något ansvar över våran dotter. Jag har fått göra allt i hemmet medan han suttit i soffan och kollat på tv. En riktig mansgris. Med andra ord är förhållandet dött, men jag är kvar av ekonomiska skäl. Så att lämna är inget alternativ för mig just nu. Häromdagen var jag ute och träffade...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Jag hade en kille som jag flörtade lite med. Vi bytte nummer och nu kan jag inte sluta tänka på honom. Jag vill så gärna träffa honom och bara ligga. Hur ska jag gå tillväga? Jag har aldrig tidigare varit otrogen. Kan man må bra efter en sån sak? Kommer sanningen alltid fram? Är det värt det? Och till det praktiska. Min man har redan börjat bli misstänksam så som jag smyger iväg med mobilen. Borde jag skaffa en extra telefon och hur gör jag med min älskade dotter? Känns fel att lämna henne med honom medan jag springer iväg och träffar en annan kille. Kan man lita på att killen jag vill träffa inte går runt och snackar sen? Eller borde jag bara glömma honom och fortsätta med mitt tråkiga liv? Min man skulle aldrig någonsin gå med på ett öppet förhållande. Så snälla hjälp mig med tips på hur jag på bästa sätt är otrogen. Med vänlig hälsning, desperat mamma som verkligen behöver få till det.
Förlåt, jag tänker typ alltså, om man leker med tanken att de här två frågorna hör ihop, att hon i den första frågan, hon vill träffa den här mannen som är i en förhållande, och sen så kommer kvinnan i den förhållandet och söker spänning på andra. Alltså, förstår du, det är ju så, det är absolut att tänka
ja,
så.
Men alltså, ja, men någonstans så är det så här, befinner man sig i en relation, spelar ingen roll vad det är för ålder eller storstad, liten stad, yrke, ekonomi. Är man i en relation där liksom hela, vad säger man, det intima livet, sexlivet är dött, inte finns, då ska man ju inte vara i den relationen. Man mår inte bra. Det är inte vad livet handlar om. Att traggla runt och bara liksom spendera tid på att gå runt och bära på en tyngd som... liksom, som gör att man går runt och tänker på att så här, vad jag skulle vilja liksom känna liksom pirr och glädje och lycka och alltså så här, vad fan, jag är glad varje dag.
Mm.
När jag vaknar på morgonen, då är jag glad. När jag liksom rattar runt mina ungar där med allt vad det innebär, lämnar dem på skolor och dagis, då är jag glad. När jag kommer till mitt kontor, då är jag överlycklig, för då får jag komma till jobbet och spendera hela dagen med mina kollegor som är helt fantastiska, och vi gör bara liksom roliga saker. Och när min kropp behöver Rambo kom precis in i rummet, så jag har lite svårt att uttrycka mig som jag egentligen tänkte.
Kan du inte berätta vad han sa när han gick ifrån rummet?
Ja, men sen när han går, de håller på att klä på sig skidkläderna nu. Han och Patrik ska sticka ut i backen. Men alltså, förstår du, känner jag för att hjälp mig med ordet då, så slipper jag säga det.
Känner du för lite närhet och lite intimitet, antar jag, ut efter?
Nej, men jag hade inte sagt det sådär heller. Hur hade jag? Exakt. Ja. Om jag känner för det, då gör jag det. Och då bidrar det ytterligare till att jag är till att jag är ännu gladare dagen efter. Alltså, jag skulle väl för fan aldrig gå runt och slösa liv på att vara i en relation där jag går runt och känner att så här, vi har ingen kärlek, vi har ingen sex, men jag kan inte gå och få det någon annanstans, för att det säger liksom det moraliska och etiska regelverket i Sverige att det får jag inte göra.
Exakt.
Och jag har fy fan, kom igen. Livet går så fort.
Ja.
Man måste liksom bara så här, man måste ta ansvar själv för att skapa sig själv ett så bra liv som man kan. Så att till den här tjejen som skriver den här frågan, självklart ska du gå och ligga med den här snubben som du har träffat nu. Gör det bara. Du kommer bli så glad och må så jävla bra. Och sen så här, ja, om det kommer fram till din trötta mansgris till snubbe som ligger i soffan och flipprar med fjärrkontrollen, ja, då får du väl ta det då. Ja, jag gick och gjorde det, för att vi ligger ju inte med varandra. Du hjälper inte mig med barnet. Du hjälper inte mig med hushållet. Jag blir en olycklig och bitter människa av det. Och då hamnar den här chansen framför mina fötter. Jag tog den. Skjut mig, lämna mig. Var jag? Alltså, förstår du? Lite så.
Jag säger inte emot. Jag reserverar mig bara för att Så jag vet inte vad han har för ekonomiska incitament i hela den här liksom relationen och hur det påverkar henne. För att det är ju, alltså, jag hör dig när du säger allt det här, va? Men om man befinner sig i en beroende situation som hon i viss mån gör, så steget därifrån till att ha en fullt fungerande ekonomi. Alltså, det man kan konstatera är ju att man aldrig ska försätta sig i den situationen. Mm. Alltså, det är ett jävligt dåligt utgångsläge för att gå in i en relation, att vara ekonomiskt beroende av sin partner. Man ska ju aldrig vara i någon slags beroendesituation, för då blir ju, då skapas det ju hela tiden någon slags obalans. Och det är ju det som alltid är problematiskt. Om tjejen är mycket rikare än killen, och så ska de leva ett liv som killen inte kan leva upp till, eller vice versa, då blir man ju hela tiden lite på efterkälken. Det blir en osund obalans, och det är ju där hon har hamnat. Så det är ju nummer ett felet hon har gjort, att hon har försatt sig i den situationen där hon är ekonomiskt beroende av honom. Så att det kan ju vara ett första steg. Och så här, hur kan jag skapa ekonomiska förutsättningar för att inte vara beroende av honom? Där kan hon ju börja. Mm. För då skulle hon ju känna sig mycket mer trygg i sitt beslutsfattande. För då är inte beslutet baserat på att hon måste anpassa sig efter hans ekonomi. För att nu, om han är riktigt så här svinig mot henne, och så får han veta att hon har varit otrogen dessutom, och så är han i grunden då en mansgris med mer pengar än henne, och hon är beroende. Ja, men han kommer ju ta alla, han kommer ju utnyttja det maximalt och göra livet surt för henne. Jaha, vad ska du bo då? Och vad ska du, hej då? Och så har hon ingen bil, och så ska hon köra ungarna, och så har hon liksom inget kort som fungerar, och så kan hon inte handla med. Vad fan? Alltså, att göra en sån, om han börjar göra ekonomiska sanktioner mot henne, så är det ju inte gjort i en handvändning. Vad fan, ska hon ut och börja panta burkar och liksom jobba lite extra? Mm. Alltså, du vet.
Nå, men alltså, säkert jag också tycka så här, kan hon inte bara vara lite mer diskret med sin telefon? Alltså, jag förstår att det är...
Men tycker du hon ska ha dubbla telefoner?
Nej, eller varför då? För att han går in och kontrollerar hennes telefon då, eller? Ja, men, är det för sjukt?
Men för det första så ska hon ju inte hon ska ju inte kommunicera på ett sätt så att det finns någon slags historik. Alltså ska hon skriva till den här killen, då är det ju så här, då är det ju bara via Snapchat eller någon sån här självförstörande liksom meddelandetjänst, alltså hon skriver liksom på DM i Instagram så att, att meddelandet försvinner när man har läst det. Så det ska ju inte finnas någon slags historik. Så att, jag menar, det är väl nummer ett om man leker med tanken att man ska vara otrogen. Då ska man ju i varje fall se till och säkerställa att det inte finns någon som helst, att man inte lämnar några avtryck någonstans. Att ingen ser, inga bilder, inga allting, va? För då är det ju bara ord mot ord som uppstår. Alltså, så länge han inte kan ta fasta på någonting, så kan ju han ju misstänka och tycka. Och skulle han misstänka någon, så kan hon säga så här: ja, det är sant, jag har haft kontakt med den här killen, men jag menar, den spänningen som du levererar inom ramarna för den här relationen, den har jag inte, den är jag inte så imponerad på. Så att, men jag menar, eller så får hon börja tänka, eller gör en jävla budget och se liksom så här: okej, från det att vi går skilda vägar, vad behöver jag för ekonomiska resurser för att liksom upprätthålla mitt liv? Ja, kan jag låna in pengar 6 månader tills jag kommer på fötterna själv? Alltså att göra en ekonomisk plan för att liksom ta sig ur den här ekonomiska, vad är det man kallar det? Det är kvinnofällan. Hon sitter ju, det är ju kvinnofällan hon sitter i. Så att hon får ju sätta sig med sin, om hon har någon ekonomisk kunnig person, om det är en släkting eller en bekant eller någon som bara så här kan hjälpa henne att göra en budget så här. För in de kostnader som du har, som du måste ha för att liksom överleva varje månad. Hur skulle ett alternativt boende se ut och vad skulle det kosta? Och så gör en ekonomisk plan för det, så tänker du så här: okej, nu ska jag från och med nu, oavsett om jag är kvar hos den här manskrisen eller inte, så ska jag se till att bli oberoende av honom. Det är mitt mål. Om jag så ska sälja jultidningar, springa runt och jobba som erotisk massös liksom. Det är ju bara det är bara att göra. Det är liksom, det ska ju vara ditt nummer ett mål liksom. Egentligen skulle du prioritera det före du går och börjar knulla med dem liksom. Alltså det kan du säga till den här manskrisen, vet du? Från och med nästa månadsskifte, då kommer jag aktivt jobba för att skapa mig en egen ekonomi.
Ja, det kan hon säga också. Men det kanske bara skapar ett kaos. Varför ska hon säga det för?
Därför hon är trött på sin situation.
Ja, du, ska vi hinna en sista fråga här nu? Hej, jag är en tjej på snart 29 år. Jag och min sambo, även han 29, träffades precis innan pandemin blossade upp. Jag har aldrig haft ett sånt här sunt förhållande förut. Vi bråkar väldigt sällan. Vi kan prata med varandra. Finns ingen svartsjuka. Vi har samma humor och skrattar varje dag. Ja, allt känns bara så rätt och vi försöker även bli gravida nu. Men det hänger ihop lite med mitt problem. Från början när vi träffades så är jag den som vill ha sex oftare än honom. Mycket handlar om sex för mig. Tänker på det ofta. Gillar att ha sexiga underkläder. Kan spontant skicka någon bild när vi är ifrån varandra. Skicka ett sms vad jag vill att han gör med mig efter jobbet och så vidare. Men jag får sällan respons mer än hjärtan eller pussgubbar. Vi har pratat om detta och han säger bara att det inte finns i hans huvud. Han tänker inte på sex på dagarna. Han vill inte ligga så ofta som jag. Jag gillar sex. Spontant ge en BJ, säger man så. Säger man så?
Ja, vet du vad det betyder?
Ja, det vet jag, för i helvete.
Blowjob.
Tack. När vi åker bil långt. Gillar sexleksaker, gillar att tisa, har föreslagit att han ska visa mig vad han kollar på för porr, så jag vet vad han gillar. Men det var liksom ingenting speciellt och han vet som inte. Fattar inte det sista där, men ja. Jag vill inte tvinga honom såklart, och han tycker att jag bara får sluta tjata och acceptera det här och sluta tänka på sex.
Jag har alltid varit... Fan vad... Alltså det är ju rätt deppigt ändå. att han säger så. Hörru, nu får du sluta tjata om sex. Sluta tänk på sex. Man bara, okay. Ah, tack, tack. Schysst.
Jag har alltid varit så här och ingen kille har klagat tidigare. No shit. Jag vill absolut inte att detta ska vara en orsak till att vi gör slut, så tror ni jag kommer ändra mig med tiden. Kanske slutar jag tänka på det när vi väl får barn. Eller kommer jag alltid sakna det? Eller kan jag kräva att han möter mig lite? Eller är det en sjuk tanke eftersom det hade känts sjukt om han hade krävt av mig att ha sex om jag inte vill? Han har haft ett långt förhållande innan mig, 10 år, där hon aldrig ville ha sex eller göra något annat sexuellt. Kan han ha blivit, citat, van på grund av det, så det kanske släpper efter lite eftersom? Han har dock tagit åt sig ibland och överraskat mig med att binda fast mig i sängen. Hände en gång för 1 år sedan. Och jag blir lite extra sugen nu när spiralen är ute. Vill passa på att ligga medan vi är själva, samtidigt som man måste ligga för att ett barn ska bli till. Hur hade ni tänkt? Allt annat är så bra och han är världens underbaraste person och han gör mig till en bättre person. Vill att detta ska funka.
Alltså det jag reagerar på, om han nu...
Jag blir helt trött alltså.
Men jag blir också lite... Alltså om han är en så bra person som hon målar upp, då är det för mig helt absurt att han inte kan möta på... Alltså att säga,
verkligen,
sluta tänk på sex. Alltså det är inte en kille som möter eller är... Alltså det är så jävla... Det är ju avtändande.
Fruktansvärt. Jag säger bara spring för livet, gumman. Spring innan du är gravid. Det här låter för jävligt. Fruktansvärt. Så jävla tråkigt och osexigt och härligt. Och bara, alltså, nej men alltså, jag skulle dö om jag var liksom, hade en relation med en kille.
Och du ansträngde som jag, dig så här. Och han
nej, men jag bara skickar så här. Jag skickar så här härliga så här, bilder och meddelanden och man skriver så här, vad vi ska göra efter jobbet idag.
Och han bara, kul, nej, tummen upp. Tummen upp, kul. Du.
Åh, fy fan. Jag dör. Alltså jag var tvungen att lägga mig i fosterställning i sängen för att det gör ont i min kropp.
Men jag ser framför mig också att du har satt på dig sexiga underkläder. Du går ner på knä för att ge ett spontant blowjobb. Och han bara, nej, men jag har ju sagt att jag inte... Jag uppskattar ju inte spontant avsugliga. Och jag måste gå till jobbet nu. Alltså fy vad hemskt. Det är ju så här, det är ju tortyr.
Jag har ju sagt till dig att du ska sluta,
kan du sluta tänka på sex.
Gud. Va? Tänk på något vettigt istället som kan ge någonting.
Ja. Alltså, nej. Har du testat? Nej. Jag tycker du ska testa kryptovaluta.
Ska vi inte satsa på ett triathlon i våren?
Fy fan, alltså, vad deppigt. Jag tror verkligen att det där är förödande för en relation, att vara på så olika plan när det kommer till närhet, sex och allting, alltså, och passion. Det tror jag är, alltså, jag tror att det är katastrofalt. Däremot så ska jag inte, så kan det ju faktiskt vara så att han är perfekt att avla barn för. Så att det är kanske det du ska säga till honom. Vet du, du och jag kan skaffa barn, men du kommer aldrig kunna tillfredsställa mig sexuellt. Så antingen skaffar vi barn och så har vi barnen ihop, och sen så söker jag min sexuella lycka någon annanstans. För att jag tänker ju inte liksom, det är ju inte så att hon, det är ju inte så livet ser ut, att man ska behöva göra avkall på sin stora passion, nej, i livet för, nej, att man ska, nej, ha en gullig, nej, pappa, nej, till sina barn.
Alltså nej,
det går ju inte. Hon, då får du säga det. Kan... Liksom, alltså det är ju på gränsen, alltså det är nästan så att det är, alltså det är osmakligt av honom att säga att hon ska sluta tänka på sex. Att säga det i en relation när man inte har skaffat barn, när man ska liksom på något sätt utforska och glädjas och liksom så här. Ja, men det är ju helt absurt.
Men vad då? Det är ju det viktigaste man har tillsammans.
Annars kan man väl lika gärna...
Ja, en överenskommelse. Det är exakt det hon ska ha.
Nej, men vad kompisar.
Ja, vi kan vara alltså, kompisar och skaffa barn. Alltså, han är väl perfekt att skaffa barn med. Alltså, om vi ska hålla isär begreppen. Vi säger så här, du vill skaffa barn och du har hittat en bra pappa till dina barn. Men du har ju inte hittat en bra livspartner. Och det behöver inte vara
han kommer aldrig gå, han kommer inte gå med på det.
Han har inget alltså, det val. Han har inget val.
Det har han ju. För att hon är ju villig att ge avkall på allt
exakt. Men det är ju för att hon inte har fått vårat stöd. Hon tror ju att hon måste göra det. Alltså, det är inte okej. Okay. Alltså, i samma sekund som han säger så här, sluta tänk på sex. Då kan ju hon säga så här, sluta tänk på en framtid med mig.
Ja.
Alltså vill du ha barn så kan vi skaffa barn. Men det betyder inte att jag tänker göra avkall på mitt sexuella behov och min passion. Jag älskar sex. Kan inte du ge mig det så kommer jag söka den annanstans. Och det får ju du antingen acceptera eller får du bara steppa upp.
Ja. Verkligen.
Han får ju gå liksom... Jag menar, och det är ju inte... Det är ju inte liksom riktigt på hennes ansvar. Men alltså, jag tycker ju det är en intressant teori att han har varit i... Det kan ju tyvärr vara så att han i kombination har befunnit sig i en icke-sexuell relation, men att han aktivt har valt det för att han är tämligen ointresserad av sex. Alltså han har det kommer inte naturligt för honom.
Nej.
Och det vet jag inte riktigt vad det liksom grundas i. Alltså om han liksom är... Alltså vad handlar det om egentligen?
Nej, precis.
Vad är felet på honom? Alltså varför är det fel på honom? Men det är väl så att... Det är ju därför det är så svårt att hitta en partner som man kan fungera med långsiktigt. För att det är ju... Det ska funka med familjen, det ska funka med värderingar. Man ska ju helst uppskatta alltså samma typ av resor och boende och mat och passion. Och sen så är ju sexet oerhört viktigt. För det, alltså jag menar, det är ju... Att liksom lägga fram en relation som är lycklig och passionerad utan sex som en viktig ingrediens, det är ju liksom, jag menar, vad är det för något? Det är ju en kompisrelation.
Exakt. Du, nu ska jag berätta, nu ska jag se, för nu tror jag att den där lilla minimänniskan drog precis.
Ja, det är en bra avslutning på den här. Men vårt svar då?
Men vi har ju svarat på alla möjliga sätt vi kan. Hon är 11-11.
Uff. 11-11.
Då får man önska sig någonting.
Perfekt.
Nej, men jag delar ju rum här nere med min kusin Patrik och Rambo.
Ja, men anledningen till att du gör det är ju för att Patrik kom på i sista sekund att han ville haka på.
Alltså, eller vadå? Han hade ju kunnat dela rum med... Vem som helst, alltså,
ja, men det är ju fullbokat hotellet. Alltså det finns ju inte fler rum att tillgå på sportlovet här.
Det hade det kanske, det vet vi inte. Men det var ju, jag blev ju bara glad när Patrik skulle med och sa ju direkt att han får dela rum med mig. Eftersom jag älskar ju den människan och vi funkar ju så jävla bra ihop.
Ja, det är ugulligt.
Så det är ju inga så här... Jo, men alltså också dela rum med någon en vecka. Alltså vi har ju precis samma inställning till att så här, man plockar undan efter sig, man viker in kläderna i garderoben, man hänger upp saker efter sig. Så att det är, alltså, han går till baren och kommer tillbaka med så här, öl och vin medan jag fönar håret. Och, alltså, jag skulle säga, alltså inte för att göra någon så här... vad heter det, shout out för min fantastiska kusin Patrik Zytomierski, 26 år, relativt nybliven singel, så är han ju verkligen den perfekta killen. Alltså han är ju så jävla, och han är så rolig, du vet, vi skrattar så mycket. Och han är så rolig och ser ju verkligen bra ut. Och sa ju till mig igår också att han ska deffa nu inför sommaren. Jag skojar. Det sa han i och för sig. Men, så vi delar ju rum här då. Och så har ju vi snackat lite så här, du vet, som man gör utan att tänka sig för. Och sen så den andra natten så vill ju... Rambo vill ju verkligen gå och sova med dig och Julia. Och jag har väl varit lite så här, vad fan, kan vi inte bara låta kärleksparet få vara i fred?
Våran första kärleksvecka.
Ja, men du vet, jag tänker ändå att så här, men någon gång i framtiden kanske jag kommer vara i din situation just nu. Så jag har ju varit lite så här: fan Rambo, kan du inte bara hålla dig här liksom hos oss? Men du vet, han tjatar och han är ju så jävla gullig också, för han har ju haft sitt starkaste argument, har ju hela tiden varit så här: men jag har sovit jättemycket med Julia i samma säng, och det tycker han funkar så himla
ja,
bra.
Ja, det funkar ju, det är jättemysigt.
Ja, och då kunde
och Julia, men du vet, är ju inte den som är den. Hon är ju, hon älskar ju Rambo.
Jag vet, men jag känner inte Julia från den sidan. Nej. Och de flesta vuxna människor uppskattar ju inte jättemycket att ligga med någon annans barn i säng och vara så nära och gosa. Och det finns ju de som gör det. Uppenbarligen är Julia en av dem. Men de är inte liksom
det är nog
majoriteten.
Mer, nej, det är nog mer ovanligt än vanligt, skulle jag säga.
Ja, ja.
Eller att man känner sig bekväm. Men det är
Ja, men i vilket fall som helst, så till slut så var det ju så här, ja men det var på kvällen, vi låg och skulle somna, och så kunde vi inte somna någon utav oss, och så till slut så jag bara, okej, men vänta, jag går över och frågar Bingo och kollar liksom läget, så här, om det är okej att du får gå över dit. Så jag går och knackar på hos er, och både du och Julia är ju så här, ja men ja, så här. Så jag bara, ja okej, går tillbaka, jag bara så här, ja men Rambo, du får gå över och sova med pappa och Julia. Och då bara såhär, stannar han upp?
Ja, först hoppar han ju upp såhär jätteglad och bara okej.
Ja,
och sen precis när han ska lämna rummet så bara stannar han upp.
Ja, så bara vänder sig mot er. Upp. Vänder sig om, tittar på mig och Patrik som ligger. Och då hör ju till saken att vi har en säng. Det är ju en säng i varje, alltså en dubbelsäng i varje rum. Mm. Så det finns ju inga såhär två sängar någonstans. Så han bara vänder sig om och så tittar han på oss väldigt misstänksam. Och bara såhär, men är det verkligen en bra idé att ni två sover tillsammans i en säng? För då kanske saker kan hända som inte ska hända. Vi bara tittar på varandra så här, bara, båda två bara börjar glida ut mot varsin kant i sängen och bara så här, så bara skuttar han iväg. Vi bara låg så här tysta så här, i flera minuter och sen bara sen började vi ju asgarva såklart, men det var bara så jävla sjukt att den där lilla människan fick ihop det där.
Han bara fattade att
vi är kusiner och det här ska det minsann, det är inget bra om det händer grejer i den här sängen. Liksom. Det var så jävla kul.
Jävligt kul alltså.
Men avslutningsvis så måste vi ju bara jättesnabbt dra incidenten vi var med om middag nummer två här på hotellrestaurangen med den här familjen, mamma, pappa, två små pojkar som sitter och äter middag.
Just
och den lilla pojken börjar gallskrika. Alltså, han skriker som en stucken gris. Han får ett sånt jävla utbrott som barn får. Alltså, alla som har barn kan ju relatera till de här helt obegripliga utbrotten som man inte fattar någonting av, som man inte kan styra bort på något sätt. Och som förälder så står man där och kämpar och försöker med allt, och man ska försöka vara arg och hård och mjuk och kramas och gulla och inte gulla och hota, och du vet, man provar liksom och vill ha glass och vill ha det, och ingenting funkar. Den här ungen bara skriker och skriker, men grejen är att de här föräldrarna provar inte med någonting, utan de bara sitter där bredvid varandra.
Helt oberörda. Fortsätt. Och bara äter och tittar på det här barnet liksom.
Som gallskrik. Så hela restaurangen bara sitter och tittar på det. Men det går ju inte att prata vidare.
Nej, för alla bara vänder sig mot och bara, vad är det som händer?
Och bara så här, ska inte någon av föräldrarna bara göra någonting?
Ja, men man var ju så här, man satt ju hela tiden och ville gå bort och bara, ursäkta, kan ni få tyst på ert barn? Det är så här,
eller gå eller ut gör med någonting. Honom. Ta han i armen och gå ut med honom och lös konflikten på gatan eller på rummet. Eller, men vad fan, sitt inte och förstör.
Ja, och då är det här, ska ju, liksom, de vill ju göra, alltså, det här ska ju vara en fin restaurang, tycker de. Det är ett femstjärnigt hotell.
Ja,
och de springer runt. Alltså, all personal har smoking på sig.
Ja,
och springer
fan,
runt och
herregud.
Serverar. Och det är liksom små såna här fina rätter. Och det är så här uppläggningsfat och grejer. Och där bara sitter den där och bara
sen,
ylar den här. Och är riktigt
och sen
förbannad
så då,
är ungen också typ.
Sen så då efter mycket om och men när han har skrikit ett bra tag, då reser sig mamman upp, sätter på sig jackan och bara går ut. Och vi bara, va? Vi börjar ju asgarva allihopa, för det var ju så tydligt att hon skulle ut och ta en cigg typ.
Ja, det var så jävla sjukt. Vi bara, vad fan hände här liksom?
utan en min. Hon bara reser sig upp, tar på sig jackan och går ut. Pappan sitter kvar och fortsätter att äta sin mat. Ungen fortsätter att skrika. Till slut sätter sig en av servitörerna bredvid den här lilla pojken och börjar så här rita med honom och greja och lyckas liksom få honom att sluta skrika och lugna ner honom. Men synen var ju helt jävla sjuk.
Ja, det var faktiskt helt absurd. Hon bara ställde sig upp, tog sin jacka, handväska och bara gick. Ja. Alltså så som att det här, jag tar inte det här.
Nej, det var verkligen... Ja. Det var inga svenska människor där.
Nej, det där var ingen svensk barnuppfostran. Alltså, det var jävligt sjukt. Alltså. Mm. Men med de orden...
Okej, ja, med de orden så sticker vi ut i backen. Alla andra har dragit. Vi måste lägga på ett riktigt jävla kol för att hinna ikapp dem nu.
Ja.
Kul, jättebra.
Jättekul.
Fortsätt att skriva era frågor till oss på Bincat. Jag ville säga det som du har berättat.
Ja, bincat@relationspodden.com.
Yes, så hörs vi nästa vecka.
Ha det bra.
Ha det bra, hej då.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory, och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.